Ibland när man vill saker väldigt mycket så går man emot och så säger man tvärsom.
Mm.
För att det där har vi med skyddet att göra.
Ja.
Vi kan säkert härleda det till HSB. Att man skyddar någon slags känslighet liksom. Det där man alltid liksom helst av allt vill.
Mm.
Det är kanske så himla mycket enklare.
Mm.
Men man vågar inte säga det.
Nej. Välkommen Regina Lund till HSB-podden.
Tack så mycket.
Vad kul att du ville vara med.
Tack för att ni vill ha mig.
Grattis ska jag säga. Du har ju fyllt 50 ganska nyligen.
Tack så mycket.
Hur skulle du presentera dig själv?
Oj. Jag är mamma till en 18-åring. Jag har varit artist och skådespelerska hela mitt liv sedan jag var nyfödd i princip. Jag ammades in i teatern till Brechts 12-skillingsoperan som var musik och teater. Och det har varit mitt liv. Hela mitt liv. Jag är en väldigt nyfiken person. Jag tycker att mitt liv börjar nu. Jag har upplevt mycket av det introverta kanske i livet. Alltså känslor och psykologi och sett människors liksom, beteende så här, lite inifrån tittar ut.
Mm.
Och lekt mycket med det yttre. Jag har använt mig själv mycket som palett. Och jag ser mitt liv lite som mitt artisteri också. Alltså vägen på något sätt. Att vissa saker som man gör kanske får lite, ska man säga, gehör, inte bara på scenen utan lite runt omkring scenen också.
Mm.
Jag har spelat in film och tv och jobbat med teater. Jag har tävlat i gymnastik och dansat och varit väldigt fysisk. Men sen har jag jobbat väldigt, väldigt mycket. Och sen har jag börjat nu upptäcka liksom livet runt omkring.
Mm.
Jag håller på att pricka av så här, lär mig surfa.
Aha.
Jag seglade för första gången Stockholms skärgård. Jag har aldrig på 50 år sett Stockholms skärgård utifrån. Och jag är ändå, min mamma är född på Fjäderholmarna där min morfar exploderade. För han kollade sprängämnen åt det militära där. Mm-hmm. Och de bodde där. Så jag kommer liksom från Stockholms skärgård kan man säga. Men jag har ändå inte varit och sett den från båt. Och det kommer jag just från nu.
Oh, vad härligt.
Så jag är lite i så här chock.
Ah. Du har en bucket list alltså?
Ja, jag har det. Jag checkar av lite saker som jag vill göra. Jag vill se massa länder. Det finns så otroligt mycket att göra. Och jag vet inte riktigt hur jag ska hinna med allting. Men det finns ju också mycket tid, tänker jag. Så jag har bestämt mig för att jag ska bli så där en 110.
Mm.
Så då har jag ju lite tid på mig att göra grejer.
Mm.
Jag är nyfiken, jag är känslig, jag är öppen för att allting kan när som helst förändra sig. Och jag tycker om att vara mamma till min son. Jag älskar honom över allt annat. Och jag tycker om nyfikna människor som också gillar att utforska vad det är att vara människa på jorden. Som du.
Aha.
Vem är du?
Härligt. Det får vi ta en annan gång. Ja,
du gör väl det i den här podden hoppas jag. Du måste ju snacka lite om dig själv också.
Ja, jag har ju faktiskt gjort ett sommarprat i Radio Åland i somras.
Okej.
Okay. Och där pratar jag om mig själv.
Mm, men då kan vi hänvisa lyssnarna dit
omgående.
Så om ni är trötta på min röst, gå till Radio Åland. Nu kan ni stänga av.
Men det här med högkänslighet då, kommer vi in på direkt.
Ja.
När förstod du att du har det här personlighetsdraget som är högkänslighet?
Jag är inte 100% säker på att jag har det här draget. Därför att jag tycker att det är ett mänskligt drag som jag tycker att alla har. Så när jag hittade det här uttrycket eller det här fenomenet så blev jag väldigt glad för att Jag är av den åsikten att vi alla på hela planeten är HSP. Vi är highly sensitive personalities. Okay. Vi är högkänsliga varelser. Och jag är så ofantligt trött på hur vi kämpar med att hitta bokstäver för att beskriva vad det är att vara människa. Snart har vi inga alfabet och bokstäver kvar. Så jag tycker att alla borde läsa om högkänslighet. Alla borde identifiera sig med det. Och kan det på ett eller annat sätt. Jag tror att det finns mer eller mindre känsliga homo sapiens. Men jag tror att om man är ändå en levande människa och lever i den världen som vi lever i nu, där man, i alla fall den här delen, där vi inte liksom behöver gå ut och jaga en oxe för att få mat, så tror jag att vi har liksom överskott till att vara högkänsliga. Därför att vi har tid och vi har utvecklat känselspröt som är lite känsligare än bara överleva, 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 överleva.
Okay.
Och du som har haft bröstcancer, du vet ju att när man är i det modet att det enda man tänker på är jag måste överleva, jag måste överleva, jag måste överleva, då är det ganska fantastisk känsla för att du har en sån tydlig målbild. Du vill bara bli frisk. Du orkar inte hålla på och liksom känna in för mycket runt omkring. Du klarar inte att liksom ta in kanske att rädda världen eller, eller your fellow friend på samma sätt som du gör när du är, liksom har tid och överflöd och friskhet. Och,
ja, nej, men det håller jag med om.
Och då har du en mission att du ska liksom, nu ska jag bli frisk. Och det är din mission. Och så när du blir det, du har haft en klar målbild. Du har varit liksom tunnelseende. Ungefär som på back in the day när vi liksom jagade för att överleva. Man bara, en mission, jag ska äta eller jag ska bli frisk. Så när du har övervunnit det, jaha, nu då? Vad kommer nu? Och då tror jag, om jag får analysera dig tvärs emot här, så tror jag att då kommer det den där alla känslorna. Och all sensitivitet kommer tillbaks. För att då är du helt plötsligt tillbaks i liksom alla nyanserna av vad det är att vara människa. Liksom.
Var det så för dig?
Ja, jag var delvis var jag väldigt bara tunnelseende överleva. Jag fick ju för mycket cellgifter så att jag höll på att kolla vippen av det också. Så att jag fick ligga på rehab och bli frisk av själva behandlingen. Men jag är helt frisk idag och det är jag väldigt tacksam för. Och absolut, jag var helt fokuserad på att bara överleva. Men jag var också så här fokuserad på att tänka att när det här är över, då jädrar ska jag leva livet fullt ut. Och det är det jag försöker. Men det är inte alltid så lätt. Men jag försöker.
Och jag tänker spontant att om det är någon som har levt livet fullt ut så är det ju du.
Ja, jag har liksom inte, du ser, jag har inte seglat skärgården. Jag har inte gjort någonting sånt där som man inbillar sig att kanske vad nu är liksom ett normalt eller vanliga människor. Det är ju också en, vem är normgivare? Man är ju bara normgivare i sitt eget liv. Nej, men jag har nog kastat mig ut i sitt, jag har försökt, alltså jag har ju tatuerat in frihet här på handen där klockan ska sitta. Så jag vill påminna mig att klockan alltid är frihet. Att jag är en fri människa, det är det viktigaste för mig. Att jag känner det, att jag är fri. Och gör jag inte det, och det tror jag alla människor gör, att om man inte känner sig fri så blir man som ett jagat djur i bur. Och då tror jag att vem som helst blir inte bara högkänslig utan överstressad och det är ju som tortyr liksom. Så jag tror att när man är jagad först av en sjukdom och sen om man blir liksom jagad av livet och jagad att hitta jobb och jagad att komma tillbaks till liksom sitt forna jag och det ställs krav och man ifrågasätts. Liksom en människa som har blivit ifrågasatt väldigt mycket tror jag automatiskt börjar bli jättekänslig. För att när andra runt omkring dig ifrågasätter dig och synar dig i kanten, då börjar du till slut också göra det. Och det är någon form av så här psykisk tortyr eller misshandel. Och vi utsätts ju mycket för det i liksom, livet. Ända sedan industrialismens födelse liksom, mm. så springer vi ju lite som hamstrar i ett ekorrhjul. Liksom.
Du har ju gjort mycket, alltså brutit en hel del tabun. Och gjort mycket som du har blivit mycket kritiserad för.
Ja.
Hur hanterar man det som högkänslig? Har du utvecklat liksom strategier på något sätt? Eller,
I wish. Alltså, jag har ju tagit åt mig fruktansvärt och blivit så här otroligt ledsen. Jag hade inget skyddsnät. När jag gick ut scenskolan, då fanns det ju inte det här som finns nu, liksom bloggar och YouTube och poddar och allt det här. Utan då fanns det ju liksom bara ettan och tvåan och tidningar typ. Mm. Och jag var överallt. Mm. Jag var liksom jag var i radio, jag var i tv. Jag gjorde liksom Rederiet, jag gjorde Hetaste laget. Jag gjorde performance, jag gjorde plattor. Jag fick pris för bästa musikalartist. Jag gjorde liksom en humorfigur i radio som hette Laila Klang. Jag var all over the place. Och jag hade ingen skydd. Jag bara körde på. Och då var jag hade ingen manager, jag hade ingen bouncer. Jag hade ingen som sa, ja men det där ska du inte bry dig om. Jag minns en när jag gjorde spela huvudrollen i Sjön. Och DN recenserade att mitt ansikte slickade kameran eller något så här. Och det hade, idag är ju det sån här, när jag berättade för min son så tycker jag att han, det är ingenting. För folk kränker ju varandra hejvilt på nätet liksom. Men då har jag tog åt mig så fruktansvärt. Och då sa Peter Stormare, ja men tänk Regina, är inte du glad att du slipper vara recensent som ska liksom vakna varje morgon och tycka en massa saker om andra människor? Mm. Tänk att du vaknar varje morgon och får göra precis som du vill. Och det var väldigt inspirerande. Ja. Jag tror att han är väl också en väldigt högkänslig person, som jag tror att vi alla är.
Mm.
Och det hjälpte mig. Det har varit faktiskt en liten sån här guideline. Sen att man vet intellektuellt att det här borde jag inte ta åt mig av.
Mm.
Och det här går över, imorgon är det pappersinsamling. Mm. Men numera är det ju inte pappersinsamling. Nej. För nu finns allting på nätet.
Ja.
Men då på den gamla goda tiden. Så när dinosaurierna gick omkring på gatan. Då så var det ju pappersinsamling. Och så kunde man liksom andas ut. Men jag kommer ihåg, jag kräktes den första löpsedeln. Jag spelade häxjakten på Göteborgs stadsteater. Och det var så här löpsedel. Därför klär jag mig naken. Och jag var på mitt uppslag naken i Aftonbladet.
Mm.
För att det var det jag var på scenen i pjäsen. Och då kom jag ihåg att jag kräktes i en buske för att jag var så, det var för mycket. Mm. Jag kunde inte hantera det.
Mm.
Och det tror inte jag hade med min högkänslighet att göra, utan det tror jag, jag tror att det har med att jag var människa.
Mm.
Och jag var liksom en kvinna, en ung kvinna som var kanske i ett annat flöde än vad som fanns utlopp för då.
Mm.
Jag ville humor, jag ville konst, jag ville skönhet, jag tyckte, älskade mode, jag älskade uttrycket av poesi, jag skrev jättemycket, jag uttryckte mig, jag hade åsikter jag gillade och liksom, livet. Och det fanns ingen kanal för det, så jag var nog väldigt frustrerad. Och mitt i det, du frågar om redskap, alltså att jag letar fortfarande, jag tror att alla, och det måste ju du känna igen också, och alla som lyssnar nu också som är högkänsliga, tror jag vet att det tar jättelång tid innan man hittar sina verktyg.
Mm.
Och jag är ju dessutom medial och klärsentient och klärvoajant och allt det där. Och det tror jag gör att jag lärde mig att liksom sätta mig själv i en liten bubbla. Så att när jag går på stan eller när jag vet att jag ska vara bland i en stor folkmassa eller om det är mycket kameror eller man går på röda mattan eller man ska iväg någonstans. Det kan också vara under en repetitionsperiod om det är många i ensemblen till exempel. Eller energierna är liksom lite hårda eller intentionerna är inte rena eller man känner att det är så här, någon slags negativ energi. Då sätter jag mig själv i någon slags bubbla och blir liksom, jag gör mig själv lite okontaktbar.
Mm.
För det är enda sättet att få härbärgera min energi.
Mm.
Så att jag kan ge den när det är dags.
Mm.
Och det tror jag, men det tror jag många artister och skådespelare kan känna igen sig i. Även föreläsare och så vidare. Även liksom inom säkert polisväsen och så. Att när man ska vara liksom skarp och leverera, då måste man vara 1 miljon % närvarande.
Mm.
Men när man inte behöver vara 1 miljon % närvarande, då måste man tanka. Mm. Det måste alla människor göra. Man måste fylla på.
Mm.
Och om man då måste vara bland människor, om man ändå måste agera, så måste man hitta ett sätt att liksom omsluta sig i en bubbla, tanka energi, få den här kraften, bli lite avstängd. Så att man, jag brukar säga att jag kan bli osynlig.
Mm.
Och man stänger av sig själv. När jag filmade Kryger,
mm,
då var det en kameraman där, eller om det var en skripta, jag minns inte, som sa, du är lampa av, lampa på, precis som Sven Walter.
Mm.
Och jag bara, vad menar du med det? Jo, men när kameran går på, då tänds din lampa. Mm. Sen när kameran släcks, då släcker du också.
Ja.
Och det är precis det jag skulle vilja beskriva det som.
Mm.
Och det tror jag alla yrkesgrupper som har, som måste leverera, hjärnkirurger, vad som helst.
Mm.
När man måste vara skarp och närvarande och observant.
Mm.
Men för den skull behöver man inte synas.
Mm.
Och jag gör mig själv osynlig liksom 99% av tiden i mitt liv.
Mm.
För att jag ska kunna leverera den där procenten där jag vill leverera.
Just det.
Det är mitt, liksom, ja, mitt tips.
Ja.
Men hur man nu gör det. Det måste man, det tar ju, jag är ju, ja, jag är ju liksom 50 bast. Jag har haft 50 bast på mig. Mm. Att liksom lära mig att sätta mig i en bubbla.
Mm.
Och det skyddet i början, tror jag.
Mm.
Att jag upplevde som jävligt kaxig. Jag tror att jag satte på mig en så här kaxighet och attityd.
Mm.
Lite aggression. Alltså inte aggressivt. Men alltså lite så här gränssättande.
Ja.
Och det kom lite senare i livet. För innan var jag nog lite så här transparent och genomskinlig. Och gick liksom, då gick man lite sönder.
Mm.
För att man drabbades, alltså man hade så tunn hud.
Mm.
Att vad som helst kunde. Men det tror jag alla liksom, konstnärer, artister och skådespelare känner igen också. Att man är så himla känslig att allting bara rinner in.
Mm.
Men jag lärde mig, i och med liksom någon form av berömmelse och paparazzi som sprang efter i buskarna och sånt där. Jag blev jagad vid Nytorget eller när jag satt och amma eller något sådär. Då blir man ju så här, ja, men jag sätter upp ett jävligt hårt och kaxigt skydd.
Mm.
Liksom get the fuck out of here attityd liksom.
Mm.
Då tänker jag att då får min skörhet vara i fred.
Mm.
Men det är också otroligt en tunn linje.
Ja.
För det kan också provocera fram att man blir ännu mer liksom häslad med. Liksom. Mm. Så att jag tror att det bästa är nog att... Det är ju, mitt bästa knep till er där ute som har liksom någon form av känslighet som ni behöver skydda. Antingen om ni behöver det för yrket eller om ni behöver det privat eller båda och... Det är att liksom försätta sig i ett slags osynlighetstillstånd där man inte reagerar eller agerar utan man bara stänger av helt enkelt. Och den avstängningsknappen kan ta väldigt lång tid innan man hittar. Plus att den är olika sammanhang.
Ja, just det. För det tänkte jag fråga som en följd av det. Att på scenen är du på eller framför kameran är du på, sen stänger du av. Mm. Och sen när du går hem då? Har du liksom en påknapp för att vara mamma också? Eller hur funkar det?
Nej men alltså, ja absolut. Då är jag ju, det är den enklaste påknappen. Den är ju på något sätt alltid på.
Mm.
24/7 tror jag. Att alla kan känna igen sig som har barn.
Mm.
Det är ju både mamma och pappa tror jag. Som har, jag kan ju inte prata för alla. Men jag tror att man har den är väl den lättaste knappen att sätta på. Den är ju på något sätt väldigt tillgänglig.
Går inte
men att stänga av den är ju svårare. Mm. Där har vi the real tough one.
Mm.
Så att den... min son är 18, jag sover fortfarande med mobilen på ifall att han behöver mig. Liksom.
Mm.
Så att jag sa att när han fyller 18 ska jag stänga av mobilen på nätterna. Men det gör jag ju icke.
Nej.
Där har jag inte hållit mitt löfte till mig själv.
Nej.
Men det är ju a minor. Nej, men jag tror så här också... Människor, det är både bra och dåligt att ha de här avstängningsknapparna. Jag tror att många använder droger, jag tänker inom det militära till exempel. För att människor ska kunna utföra det de utför. Människor som har som jobb att döda eller har som jobb att förhindra brott. Eller de som utövar det för den delen. De måste ju vara avstängda.
Mm.
Det är ju människor som säkert använder olika droger för att kunna stänga av.
Mm.
Och det är ju väldigt sorgligt att vår planet ser ut så. att vi måste liksom droga varandra för att stänga av varandra. Eller droga oss själva för att stänga av oss. Eller bearbeta sorg eller vad som helst.
Mm.
Men det här är ju vad det är att vara människa. Och det säger ju någonting om hur vi lever. Jag tycker att högkänslighet är en mänsklig faktor. Och det faktum att vi måste kalla det en förkortning och göra det och liksom på något sätt sjukdomifiera olika åkommor som är bara olika ord för vad det är att vara människa.
Mm.
Det säger någonting om att vår livsstil är lite off.
Mm.
Vi måste göra någonting åt det här.
Mm.
Vi måste komma närmare naturen.
Mm.
Vi måste liksom få ett annat levande. Vi måste se på varandra med större empati. Vi måste se på varandra med större ömhet. Vi måste se på oss själva med större ömhet och större empati. Och vi måste fatta, jag fick en procent på att folk ljuger 7 gånger om dagen, minst.
Oj.
Ja, det är någon forskning som har gjorts.
Mm.
Och det tror jag beror på, jag blev väldigt ledsen av att höra det. Men det förklarar vissa saker, varför vi människor också blir misstänksamma mot varandra och rädda.
Mm. Mm.
Och varför man känner in olika vibbar och så. Det är för att människor ljuger för att överleva, för att klara sig.
Mm.
Och till slut ljuger de så jävla mycket, människorna, att vi inte ens märker det.
Mm.
Vi ljuger för oss själva.
Mm.
Vi tittar inte oss i spegeln och säger, jag vet vem jag är, jag vet vad jag vill. Och sen går vi ut och ljuger.
Mm.
Utan det är till och med så att vi ljuger för oss själva när vi tittar oss i spegeln.
Mm.
Den här mänskligheten som är nu.
Mm.
Förr i tiden när vi inte hade ens tid att titta oss i spegeln för vi var så upptagna med att bara ut och överleva, då är det liksom, då hade vi inte samma problem.
Nej.
Men nu har vi det problemet.
Mm.
Och det kommer komma, vi kommer sitta och göra poddar om andra bokstavskombinationer, jag lovar dig. Efter när någon har lyssnat på det här säger, ja, ah, nej, men Regina Lund, hon är SQB, positiv, negativ, rund, spektrum, regnbågs. Nej, men du vet, jag tror att det här är, vi bara håller på för att försöka förstå oss på oss själva, vi människor.
Mm.
Ja.
Det är väl i och för sig bra, kan jag tänka ändå. Eftersom det är ju inte okej att inte vara normen då. Det är bra att vi försöker ändå bredda normen.
Ja.
Men jag håller med dig att till slut så kommer vi väl ifrån alla bokstäver, för vi inser liksom att
that's how we spell homo sapiens.
Ja, men precis.
Ja. Ja, men det är kul också. Det är ju roligt. Mm. Vi har ju kul med det. Alltså, livet ska ju vara sköj. Annars är det ingen idé.
Nej.
Så att vi leker också. Det är roligt att leka med att vi, va?
Ja, precis.
Det är kul. Ju fler bokstavskombinationer, desto roligare. Så en människa som består av fler bokstavskombinationer är kanske roligare. Och kanske ännu mer nedstängd. När man väl är nedstängd.
Mm.
Jag tror att det är väldigt friskt drag. Mm. Om man ser någon som är lätt, ser lätt autistisk ut och är i sin egen värld. Och jag tror att det är en överlevnadsstrategi.
Mm.
Jag vet att när det var så här bråkigt och stökigt i livet. Och jag tror att många barn gör så idag.
Ja.
Så går de in i, de får en alternativ verklighet.
Mm.
Jag vet att jag gjorde det med min son. Jag gav honom en dator och World of Warcraft för att han skulle få färg och form och nya vägar. När han var 6 år redan.
Mm.
När vuxenvärlden är dumma i huvudet och liksom folk är okänsliga och gör knäppa saker. Då är det bra att få ett parallellt universum och lära sig att man kan gå in i en annan värld, en annan dimension. Precis som någon man läser eller mediterar. Eller.
Mm.
Jag tror bara att, jag tycker att det är jättebra att du har den här podden. Men jag skulle vilja bredda det till att HSP är en mänsklig åkomma, och det skulle jag gärna vilja repetera flera gånger, att det är inte någon speciell kategori. Jag tror att det är liksom, för att om någon som inte tror på det här med uppdelningen läser kanske beskrivningen så tänker de, vad är det här för floskler? Jo, men det är ju bara för att det här är bara en liten del av vad det är att vara människa. Och människor som inte kanske vill känna av hela sitt spektrum, det är också väldigt skört att säga, ja, men jag är allt det här. Vi är allt.
Mm.
Och det är jävligt jobbigt att erkänna. För egot vill ju säga, nej, men jag är inte det här och det här och det här.
Mm.
Liksom.
Ja.
Och kan man välja så är det ju jättebra att göra det.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det tror jag man kan. Bara det att vi har en illusion av att, nej, men jag är inlåst i det här beteendet. Eller det här är, för att vi hör andra säga, du är så konstig för att du gör sig eller så.
Ja,
och det vill jag säga till er unga där ute. Att låt ingen säga att ni är konstig. Utan hålla upp en spegel för deras egna ansikten så de får titta på sig själva istället. Så får se dem pappa det de ser. Mm. Ser de i dig. Så att jag menar, det där är ju liksom... Jag tror att vi måste vara ömsintare mot oss själva.
Ja. Du pratar om att vara sann mot sig själv.
Mm.
Du har ju gjort så otroligt mycket. Har du varit sann mot dig själv? Har du följt ditt hjärta?
Det är ju en sanning som inte är sann, att jag har gjort så himla mycket. Jag tycker inte att jag har gjort någonting.
Ja, men precis. 9 album, 40 roller, Guldmasken, nominerad till Guldbagge, 14-15 utställningar, liksom bara fortsätter.
Ja, men i mitt huvud, så, i min själ, så känner jag att jag har allting kvar. Igår när jag åkte liksom och såg skärgården utifrån och insåg att gud, så mycket öar och så mycket natur och så mycket vatten och så mycket det finns att liksom kasta sig ut i och liksom lära sig kvar, så känner jag att jag inte har gjort någonting.
Nej.
Av det vanliga livet. Jag har ju varit väldigt produktiv liksom konstnärligt.
Ja,
och, men jag fortsätter ju. Alltså jag skriver, jag har 60-70 låttexter liggande, så jag skriver på massa låtar och manusidéer och det är ständigt pågående kreativ process. Men jag är också just nu väldigt intresserad av verkligheten. Alltså observera naturen. Och jag jobbar med jag är ambassadör för Amazon Watch Sverige.
Mm.
Och jag jobbar med att göra en dokumentärfilm om Amazonas. Som är jordens lunga. För att jag vill att vi ska just fokusera på vad det är att vara människa. Och behöva bara andas och ha en fungerande natur. Och att det är viktigare att fokusera på än att fokusera på att bygga vapen och bygga försvar. Så någonstans, om man ska göra liksom en liknelse med HSP, så att bygga bubblan för att skydda sig är inte lika viktigt som att vara i det. Att vara känslig och transparent och att få leva det och på något sätt, på ett mjukt sätt kräva att få bli accepterad för exakt den man är. Att gråta. Människor blir oftast... Jag har alltid varit så här så att jag kan gråta eller visa känslor och så var som helst och när som helst. Och när man gör det så blir människor väldigt provocerande och tror att man är liksom sjuk i huvudet.
Mm.
Och det tycker jag också att vi måste lära oss på något sätt, att det här är någonting. Så jag började ju då bygga en bubbla. Jag kommer ihåg Lars Molin då, när vi gjorde Kryger. Så att du sitter i en bubbla, Regina, och jag vill lyfta av den glaskupan. Men jag sa, lyft inte av den glaskupan, för det är mitt skydd liksom. Men han hade rätt på så vis att jag hade nog liksom börjat skydda mig för mycket. Mm. Jag tycker till och med att jag kan se det. Till och med så att jag, i vissa roller är det ju naturligtvis bra, för då ska man ju inte liksom, allt ska inte pysa ut. Men jag kunde känna att då privat så var jag liksom väldigt stängd.
Mm.
Jag litade inte på någon. Jag tyckte att det här var innan jag födde barn.
Mm.
Jag tyckte att jag var väldigt så här... Jag litade på alla men ändå inte på någon.
Mm.
Så att jag var väldigt så här skyddad.
Mm.
Och då blir man heller inte, tycker jag, så bra skådis. För att då är det liksom bara ett skydd allting.
Mm.
Och jag tror att jag kommer vara kanske en bra skådis när jag är 90. Men liksom, när man har tagit bort alla så här skydd.
Mm.
För jag tror att man skyddar sig liksom, precis som vi skyddar planeten, precis som vi skapar vapen, precis som vi skapar liksom fientlighet, så tror jag att vi måste liksom börja fokusera på det som växer, det vi tycker är vackert. När vi har fred, vad är det vi vill göra då? När vi har perfekt balans i naturen, vad är det vi vill göra då? Jag vill surfa, vi vill gå i djungeln, vi vill åka båt, vi vill se skärgården, vi vill älska, vi vill segla, vi vill skratta, vi vill liksom, eller hur?
Mm.
Vi vill prata med varandra, göra ingenting är väldigt kul. Det fick jag panik av de senaste åren.
Ja.
Så har jag tyckt att bara liksom låta benen gå vart helst de leder, eller du vet, hoppa på ett flygplan bara random, slå upp, det kommer upp något i datorn, ja men hit åker jag.
Mm.
Alltså bara vara helt superspontan, sådana saker.
Härligt.
Bara leka lite mer.
Ja.
Inte se det allvarligt.
Och
det, jag vet inte hur du upplever som eftersom det är ändå HSB vi ska prata om, så tänker jag så här, om någon säger till dig ja men det där är inte bra att göra, tar du in det då så här, tänker ja, det, så är det nog. Är det en del av din... Vad är din liksom...
Jag har varit väldigt mycket så. Ja. Haft känselspröten utåt. Ja. Inte lyssnat inåt överhuvudtaget.
Inte haft någon kupa du kunde krypa in i? Eller
nej, eller jo, jag har ju utvecklat det som en strategi har jag ju gjort. Alltså pokerface. Men jag har ju känt väldigt mycket och jag har liksom känt av väldigt mycket. Men det håller jag ju på att lära mig att vända de här känselspröten inåt istället. Mm. Och inte bry mig så mycket om vad andra säger och tycker och tänker. Utan det är ju vad jag vill som måste vara det viktiga först. Sen är det ju klart intressant beroende på vad det är för situation naturligtvis. Mm. Men jag tänkte, du sa det här med att ja, men när jag är 90 år, då är jag bra. Mm. Har du höga krav på dig själv?
Ja, det har jag. Och jag har ganska höga krav på... Ja, jag har extremt höga krav på mig själv. Jag tycker liksom, ja det har jag absolut. Fast å andra sidan så kan jag också kasta dem och vara jättebarnslig och tillåtande och tycka liksom med konsten till exempel, eller jag tycker inte att, och låtskriveriet också, jag tycker där har ju många människor så här, det måste vara på ett speciellt sätt och så här ska man göra och det här är vad det är, och där är jag glad att jag har brutit det att där lyssnar jag liksom bara på min egen inre stämma vad det gäller att liksom skriva texter och snickra ihop låttexter eller snickra ihop min egen, vad det nu är, dikter och sådär. Att där formen har jag liksom släppt och har min egen form och det är jag stolt över. Jag tycker också när de undervisar om skrivande och sådär. Och jag tror att i framtiden kommer jag skriva böcker och manus och poesi mer. Därför att då när jag har mindre spring i benen så kommer jag göra det mer. Sen tror jag också att jag har höga krav på mänskligheten. Mm. Jag tror oss om mer än det vi håller på med just nu. Mm. Jag tror mänskligheten om fantastiska saker. Jag tror att vi kan telepatera, jag tror att vi kan flyga. Jag tror att vi kommer kunna göra massa magiska, fantastiska saker som idag kallas flummigt. Jag tror att vi som är highly sensitive personalities, eller som har det som ett väldigt framträdande drag, vi är liksom ett varsel om framtiden. Mm. Vi som är liksom mediala och clairvoyanta och clairsentienta, det är bara en form av människa som är på väg in. Och alla de här barnen som är indigobarn, alltså det här är bara en liten föraning av vad som komma skall. Och vi håller på att utvecklas, precis som vi liksom utvecklas inom alla andra områden, så utvecklas också människan så. Mm. Och för att go flummy on you guys, så kan jag säga att jag tror att det finns liksom planeter där det är faktiskt liksom, där det är altruistiskt. Där alla liksom gör det som är det högsta bästa och kanske går emot sin egen inre driv för att göra det som är det högsta bästa för alla. Mm. Och det tror jag är lite framtiden, att vi måste på något sätt likt japaner i tunnelbanan liksom klumpa ihop oss som flock och göra saker. Vi behöver ledare, vi behöver loners, vi behöver de som mediterar och forskar i all sin ensamhet och sprider ljus och energi på lite olika sätt än ettor och nollor och papper och avhandlingar, utan allting behövs, alla behövs. Men jag tror att i framtiden så kommer vi vara mer som...
Mindre individualistiska?
Ja, både mer individualistiska och mindre...
På vilket sätt?
Mer? Ja, mer för att vi tar oss själva som... Alltså att vi ser oss själva som... att vi har större kapacitet. Att vi inte ifrågasätter vår kapacitet. Utan man förstår vikten av sin existens. Och också vikten av när man... ska liksom backa och när man ska liksom stiga fram. Jag tror att vi kommer att utveckla en bättre känslighet för det. När vi också vet vad det är vi vill som planet, vad vi har för mission, liksom, när vi har ett gemensamt mål. Vi kanske måste ha någon annan planet som kommer in och invaderar oss, yttre fiende förenar. Liksom.
Ja,
det är först när vi får en yttre fiende som hela klotet. Så här, okay.
Men har vi inte det?
Jo, det har vi verkligen. Vi har ju miljöhotet liksom. Och det händer ju. Jag älskar den nya generationen som kommer. Jag tycker de är fantastiska. Jag tycker de är fantastiska. De har liksom mycket större acceptans för olikheter på alla sätt och vis. Och det tycker jag är så befriande.
Ja.
I love it.
Du pratar om att du är medial. Jag fick ju ett medskick från Mikael Gustafsson som tipsade mig om att intervjua dig i avsnitt 6. Han ställde ju en sån fråga. På vilket sätt är du andlig?
Jag är andlig på precis samma sätt som alla människor i hela världen är andliga. Att man är människa och samtidigt är man en själ. Vi är kropp, vi är själ, vi är ande. Och jag är ju i min kropp.
Mm.
Jag är lika andlig som jag är kroppslig.
Mm.
Förstår du? Mm. Det är för mig det är självklart som att dricka ett glas vatten.
Mm.
Det är inga konstigheter. Vi har liksom fler energier.
Mm.
än bara det vi ser. Mm. Det är för mig det är så självklart.
Ja.
Och det är klart att alla som har det som en självklarhet. Jag behöver liksom inget hus att sitta i som kallas någonting för att känna det.
Mm.
Sen är det väldigt skönt att gå in i olika byggnader där det har varit mycket böner och meditation och man kan tända ljus och sitta i stillhet och så. Oftast är ju det kyrkor av olika slag i olika länder och världsdelar.
Mm.
Men det kan ju lika gärna vara liksom negativa energier. Så att det handlar inte om religion. Det handlar inte om någon slags tillhörighet till någon sekt. Det handlar inte om att vi är mot dem någonstans. Utan det handlar om ett trädet här utanför. Jag är lika andlig som det. Mm. Trädet har en ande, har en själ. Naturen, rötterna, allting är interconnected. Allting hör ihop.
Mm.
Det är ingen separation. Och den känslan för mig är andlighet. Att det är inget som separerar oss egentligen.
Mm.
Och det är när vi går in i den separationen, det är då vi mår dåligt.
Mm.
Det är när vi går in i att vi är separerade. Andlighet är väl att vi alla hör ihop. Och när man tunnar in sig på det, vilket vi högkänsliga gör och vilket de flesta människor gör. Om de vet eller inte. Om de är medvetna om det eller inte. Eller om de vill tillerkänna sig själva det draget. Så tror jag vi alla gör det.
Mm.
Vi alla tunnar in oss på varandra på ett eller annat sätt. Och det tycker jag är att vara andlig. Det är det kollektiva medvetandet. Mm. Och det kan vara det kollektiva medvetandet. Inte bara av människor utan av alla djur och växter och allting.
Mm.
Det kan även vara, och nu det här blir ju flummigt då tycker ju många. Och jag inser ju det, att det är det. Men det finns ju forskning på det också. Även liksom det här träbordet eller den här flaskan. Allting har ju liksom en energi. Och det vet ju kvantfysiker liksom.
Mm.
Och allting har en energi och vibrerar. Och det finns ju en japansk forskare som spelar musik för vatten och ser hur det, och fotar hur det kristalliserar sig. Och hur, om man säger jag älskar dig till vattnet, så blir det väldigt vackra snöflingeliknande kristaller.
Mm-hmm.
Skriker man på vattnet eller spelar upp Hitlers tal eller någonting, så blir det inte så vackra, det blir osymmetriska, det blir en annan form av kristaller i vattnet.
Läckligt.
Så vi är påverkbara, allt är påverkbart.
Mm.
Och det som händer när man kanaliserar och så, det är ju inga konstigheter. Det är ju bara, det gör ju alla poeter och författare. Ibland går man tillbaka till någonting man har skrivit eller gjort och man kommer inte ihåg det.
Nej.
Tittar man på det, har jag sagt det här? Mm. Har jag skrivit det här? Mm. Har jag gjort det här? Det var för att man var helt öppen för det kollektiva medvetandet.
Mm.
Så det kanske inte ens...
Som en kanal.
Som en kanal för ett högre, för en högre... Högre behöver inte vara för en annan dimension.
Mm.
För ett kunnande som har varit. Det kan vara en faktisk händelse som har hänt i verkligheten som man får in. Eller det kan vara tidigare händelser eller framtiden. Eller just nu, någon annanstans. Och det är ju vad man bestämmer. När man väl har lärt sig sortera upp det. För det är ju ett arbete.
Mm.
Och det har tagit mig 50 år att förstå. Vad är det jag ser nu när jag är 6 år och ser tsunamin?
Mm.
Det fattar jag inte då, för då hade inte tsunamin ens varit.
Mm.
Men när tsunamin kom och man såg, då fattade jag att det var det jag såg när jag var 6 år.
Mm.
Så har jag liksom på empirisk väg lärt mig vad är det jag ser i den här meditationen eller kanaliseringen eller drömmen.
Mm.
Vad kan jag, varför ska jag få den här informationen?
Mm.
Varför är det viktigt? Och vad jag har gjort då är att jag har liksom satt det åt sidan. Och tänkt att om jag ska jobba med det här och liksom ha det till någonting, då kommer det visa sig. Då kommer någon söka upp mig och säga jag behöver dig, din spetskunskap. Men är det inte det så använder jag det i konsten som kreativ motor. Sätta färg på saker och det är ju liksom poesi också.
Mm.
Fiktion. James Cameron som skrev Avatar, liksom, det handlar ju om the indigenous people i Amazonas. Så att jag menar, allting och har också likheter med Plejaderna. Alltså, jag tror att allting som man får in när man lär sig sortera, att det här är en information jag ska ha för att någon behöver den. Då tänker jag att då kommer den personen snart som behöver den. Eller om jag får en klient som behöver mitt råd och behöver hjälp med någonting. Då öppnar jag mig, så får jag in informationen. Jag levererar den till personen så rent och klart som möjligt. Sen stänger jag ner och då glömmer jag.
Mm.
Så det är väldigt bra för tystnadsplikten.
Mm.
Så alla psykologer borde lära sig det här tricket med att kanalisera. För då glömmer de. Inbyggd tystnadsplikt. Och det är fantastiskt. Och det tycker jag är... Vi har ju, och där måste man ju också som människa sortera det här du pratar om, att det finns i världen HSP, att det finns extrovert och introvert. Och det tror jag att det går inte att uppdela det ens så enkelt som också, ofta liksom det görs när det ska göras procentsatser hit och dit.
Mm.
Så tror jag att det är liksom ett spektrum, och det är också transformativt. Precis som våra celler byts ut så transformeras också våra energier.
Mm.
Du kan, liksom din kärleksenergi kan gå in och ur olika människor. Din liksom empati kan gå in och ur olika människor. Du kan, liksom, till slut när du är överempatisk kan du ju bli kär i ett träd. Liksom.
Mm.
Så att det är ju, och det är inga problem. För det är bara kärlek.
Mm.
När du har energier som du vet, så här, ja, men den här energin, den var så här igår men, eller för 2 timmar sedan, men nu är den inte så.
Mm.
Utan nu har den skiftat.
Mm.
Och då tror jag att vi får större acceptans. Vi får större möjlighet att se att... men vi får tolerans med varandra.
Mm.
Att ja, men det här var ju så här igår. Nej, men det behöver inte vara idag. Och det gör att vi blir trygga och otrygga samtidigt. Mm. För att ingenting... Det enda vi kan vara säkra på är att allt är föränderligt.
Ja.
Och så är det ju också med HSP.
Mm.
Att de högkänsliga människorna kan bli... väldigt starka och liksom få en stark sårskorpa, eller vad man ska säga, om man nu betraktar det som ett sår, det gör inte jag, men ett skydd från att ha varit helt öppna och transparenta.
Mm.
Så att egentligen så skulle man bara kunna vara tyst och vänta ut allting, och att allting är okej och att allting kommer att liksom bara förändras. Så att vi kan inte skriva några biblar och spika något i liksom sten och lagböcker och allting sånt där. Allting som liksom har någon slags långsam process är ju väldigt svårt. Det är därför religionerna dödar varandra liksom hejvilt.
Mm.
Och det är därför rättssystemet är knepigt, och det är därför liksom folk förgriper sig på varann hit och dit, därför att de förstår inte att jag går över den här människans gräns.
Mm.
Jag går över den här människans integritetsterritorium för att den är inte där de liksom mot de stridande parterna är, utan det kan ju vara liksom religionskrig eller familjefejder eller vad som helst. Om vi accepterar att vi är transformativa varelser så finns det nog en större förlåtelse.
Mm. En annan fråga från Mikael då, det är ju hur du har använt känsligheten i ditt arbete.
Mm.
Som en resurs i ditt arbete.
Absolut. När man ska göra en karaktär så... När jag gjorde Solisterna till exempel, som var en tv-serie på 3 timmar. Och där jag var tvungen att spela en väldigt känslokall person. Och det var väldigt svårt. Regissören sa att jag inte fick ha min son på set för att mitt ansikte blev mjukt. Jag fick inte leka med liksom, hon som spelar min dotter för mitt ansikte blev mjukt.
Mm.
Så jag var tvungen att liksom avskärma mig själv och bli kall. Och då kanaliserade jag en person som inte finns längre, som fanns i i närheten av min familj. Och då blev jag liksom hon. Och samma sak när jag gjorde Greta Garbo i GG på scenen. Så kanaliserar jag någon form av Greta Garbo-energi. Och ja, men självklart, alltså alla skådespelare och artister använder sig av sin känslighet mer eller mindre. Om man inte i skapande ögonblicket när man kreerar en karaktär, då öppnar man ju upp. Sen stänger man ju ner tills man ska repetera igen. Och då tar man fram den som en liten sak i en burk. Mm. Så här, öppnar man den. Och sen om jag ska gå in i en låtskrivarsituation, då öppnar jag ju oftast låttexter som jag bara, va? Skrev jag det här? Jag kan höra en låt och så bara, jaha, det där skrev jag då. Mm. Men känner inte någon kontakt med nu. Mm. Men man gjorde det då öppnar man varje gång man sjunger den, så öppnar man kontakten till den känslan eller den tiden. Eller. Och det kan ju handla om flera år tillbaks eller det kan handla om 2 veckor tillbaks.
Mm.
Så att absolut, absolut, allt är allt.
Mm.
Min högkänslighet är en tillgång i skådespeleriet, absolut. Framförallt är det ju i rollarbetet. Högkänsligheten kan sätta P och vara en obstruktion när man blir, om den gamla skolan var ju väldigt mycket söndra för att bygga upp.
Mm.
Alltså där kunde ju regissörerna stå och skrika på en liksom. Och var väl använda sig av härskarteknik och liksom. Och det kunde inte jag alls hantera på min tid.
Mm.
Inte nu heller. Jag har väldigt svårt med liksom, människor som står och skriker på en. Det tror jag stängde ner mig jättemycket. Också att jag tappade lusten till teatern en lång tid på grund av det.
Mm.
Jag ville inte. Jag kunde inte gå nära den teatern som jag hade liksom fått den aggressionsutbrottet vid. Och det tror jag är... Det har varit ett hinder för mig. För jag har inte kunnat... Ja, då har jag blivit så här fysiskt rädd för den personen som har liksom varit aggressiv. Så där har jag nog liksom, där har det nog legat mig i fatet att jag inte har varit så hårdhudad.
Mm.
Jag börjar bli det nu tycker jag. Mm. Lite mer. Men jag är fortfarande väldigt, 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 väldigt känslig i det.
Mm.
Och, men i min värld så är ju inte det... Alltså jag, det är kanske att man visar det mer eller man tar in det mer. Jag vet inte. Men jag tror ingen... ingen klarar att skapa någonting vackert när man är liksom ifrågasatt och utskälld.
Nej.
Inte något arbete.
Mm.
Utan alla yrkesgrupper måste få kärlek.
Ja. På tal om yrkesgrupper.
Mm.
Vi pratar om... Du riktar dig till de unga för ett tag sedan. Och jag tänker, du gjorde ju ett ganska stort skifte i ditt karriärval. Du var inne på att du skulle bli jurist.
Mm.
För din farfar var det.
Mm.
Hur gick beslutsgången där? Mm. Hur gick tankarna?
Ja, men eftersom jag levde i väldigt många världar. Jag levde i en väldigt beläst intellektuell värld. Med min farmor och farfar som var väldigt farmor bibliotekarie, farfar försvarsadvokat, väldigt... Det var väldigt mycket böcker i bokhyllan, det var väldigt mycket kunskap, det var väldigt mycket lugn och ro. Väldigt mycket tystnad och disciplin. Sen kom jag till min pappas familj, då var det liksom teater, sitta bakom regipulpeten och var bakom och runt omkring scen och film och tv. Och väldigt turbulens. Privat. När jag sen kom till min mamma och hennes olika män och familjer, konstellationer och till min storbror och så. Då var det, min bror spelade huvudrollen i en film när han var 13 och jag spelade i samma film när jag var 11. Då flyttade han till Göteborg efter det. Han tog hål i örat och klippte sig och sa aldrig mer film och blev fastighetsskötare. Så han gick den vägen. Han ville ha ett vanligt liv. Stör mig inte. Ja, du vet.
Mm.
Han kommer att se mig var 10:e år och säger, ja men nu har jag varit så god 10 år till. Ja, det var väl bra för att vara teater lite långt. Så att, men han var nog den stora konstnären egentligen av oss. För han skrev fantastiska långa låttexter när han var så här 11-12 och otroligt bra sångare och gitarrist och känslig och skitbra skådis. Mm. Men så jag tycker att det var waste att han inte blev det. Men allt behöver ju inte hamna i produktion, utan det kan ju bara finnas där liksom. Och mamma levde ett väldigt så här, hon var ju dansös och skådespelerska och levde ett väldigt kaotiskt privatliv och väldigt kaotiskt yrkesliv också, på det sättet som man gör när man är frilans och jagar jobb. Och det var mycket så här, jaga jobb hela tiden. Överleva. Så man fick nog så här, man måste hela tiden söka jobb liksom, från det att man vaknar till man går och lägger sig. Mm. Det var liksom, och det tyckte jag då när jag var mindre verkade asjobbigt.
Mm.
Så då tyckte jag att farfars konsekventa levande och att han skulle rädda den som var oskyldig, som alla trodde var skyldig.
Mm.
Det tyckte jag var så fint att han, jag tror jag var 4 eller 5 år, jag höll honom i handen och gick, vad ska du göra på jobbet? Ja, jag ska försvara en som de tror har stuckit kniven i en annan. Men jag tror inte han har gjort det liksom. Mm. Så någon måste ju försvara honom också. Och då tänkte jag, gud, tänk om han är oskyldig.
Mm.
Någon måste ju försvara den oskyldiga också. Och det tyckte jag var vackert på något sätt. Att någon skulle försvara den oskyldiga. Så det där satt väl i. Men jag var väldigt mycket artist. Alltså.
Mm.
Jag var ofrånkomlig skådespelerska, brukar jag säga.
Mm.
Jag spelade liksom komedi och musikal och hade väldigt mycket spring i benen, tävlade i mastik och sjöng och dansade och sprattade runt liksom.
Mm.
Men farmor, jag blev plockad till att bli den proffsdansare när jag var 15. Skulle de plocka mig från Gävle till Stockholm. Och då sa farmor nej.
Mm.
Det du har i huvudet kan ingen ta ifrån dig. Du ska plugga.
Mm.
Så då fick jag, det var nog farmor som liksom förde in mig lite snyggt på, utan att jag visste det riktigt.
Mm.
Att jag skulle gå den intellektuella vägen. Så jag var väldigt splittrad mellan liksom pappas familj som var huvud, mamma som var lite mer kropp. Och jag ville hamna någonstans i mitten i hjärtat.
Mm.
Så jag försökte väl göra någon slags både och.
Mm.
Och samtidigt så här, rädda pappa och rädda mamma och få ihop hela familjen. En otroligt stor splittrad familj på pappas sida. Och mammas sida har jag nästan aldrig träffat. Liksom.
Mm.
Så att det var väldigt mycket folk. Och väldigt, jag var väldigt den som kanske... Ja, jag fick liksom... Det här är för många att rädda samtidigt. Så då tar vi hela jordklotet.
Ja.
Så då vill jag nog liksom... Och så tog det för lång tid att slutplädera, tyckte jag. 5 år, det orkade jag inte. Så att jag sökte scenskolan då. Mm. Och så kom jag in i Göteborg.
Mm.
När jag var 21.
Mm.
Jag började när jag var 22. Så att, ja, där... Jag vet inte hur tankegångarna gick. Alltså jag sprang nog ganska fort mellan allt.
Mm.
Men det var en väldigt kort period på... på juristlinjen. Men jag,
du var där
på juristlinjen? Ja, det var jag. Först i Uppsala och sen i Stockholm. Men det var ju otroligt kort tid. Alltså, det var några månader, om du ens var det, veckor.
Vad fick du för signaler då när du var där? Att du inte skulle vara där? Eller? Var det så det gick till?
Jag kände väl att... Det var en väldigt... nu måste jag flytta mig tillbaka till den tiden. För mig handlade det mycket då om att... få ihop livssituationen. Mammas familj, pappas familj, mina bröder, mina styrsystrar, min pappa och hans fru, mina styrsystrars mamma bråkade väldigt mycket. Det var väldigt mycket och det var liksom skilsmässor och slagsmål och det var bråk och jag försökte väldigt mycket hålla ihop det och vara stabil för min lillebror. Jag ville få in inkomst och jag ville också utvecklas samtidigt. Så för mig var liksom överlevnad och försöka liksom lappa ihop relationen med min mamma som ju lämnade mig när jag var 2,5. Men sen fick jag reda på att hon förlorade vårdnaden och så blev det liksom...
Mm.
Det var mycket som hände då. Jag var väl 18-19. Samtidigt jobbade jag extra. Stod i liksom receptionen om klippoteket. Jag försökte liksom... Jag jobbade i reception och tog danslektioner i London. Jag var över i USA och gick sista året på high school. Jag försökte liksom samla på mig kunskap. Och samtidigt så hade jag liksom bak i huvudet att överleva liksom rent ekonomiskt. Alla var väldigt stressade liksom, över hur man skulle klara sig hela tiden. Och samtidigt leva och skapa och vara liksom en banbrytande konstnär.
Mm.
Det var inget jag hade i åtanke, utan för mig var det bara att försöka pågå så mycket det bara gick. Och jag var väldigt så här hårt hållen av mina farföräldrar och väldigt strikt i, och hade väldigt så här höga krav och hög moral. Och att bryta det var liksom min största mission. Mm. Jag tror fortfarande jag jobbar med det. Liksom. Mm. Att tillåta sig själv att inte bara göra helt exakt enligt liksom, boken.
Mm.
Utan att hitta nya vägar för att mänskligheten ska hitta nya vägar. Eller för att man ska hitta nya vägar som arbetsmyra.
Mm.
För att kunna bygga tillsammans en ännu bättre myrstack.
Mm.
så gick nog tankarna.
Ja.
Väldigt långrandigt. Men jag tror framförallt så gick mina ben väldigt fort. Jag hade spring i benen.
Mm.
Jag hittade inte det jag sökte på juristlinjen.
Nej.
Men det jag var ju liksom en konstnär.
Mm.
Men jag vet att när jag sökte Stockholm och kom till tredje, så vet jag i tredje provet, för jag kom in i Göteborg efter andra försöket. Då vet jag att när de efter tredje provet, vill du verkligen bli skådespelare? Och jag bara, nej, jag vill bli. Då sa jag ljög rakt upp. För att jag trodde inte att jag fick.
Nej.
Inuti.
Mm.
Nej, jag vill bli. Jag tror att jag sa att jag ville bli journalist eller jurist eller något sådär.
Mm.
Ja, nej, men då ska du inte söka. För de visste väl liksom inte, ska vi anta henne eller inte? Liksom. Och där gav jag dem svaret själv. Ja, liksom. För att ibland när man vill saker väldigt mycket så går man emot och så säger man tvärsom.
Mm.
För att, det där har vi med skyddet att göra.
Ja.
Vi kan säkert härleda det till HSB. Att man skyddar någon slags känslighet liksom. Det där man alltid liksom helst av allt vill.
Mm.
Det är kanske så himla mycket enklare.
Mm.
Men man vågar inte säga det.
Nej. Du gav ett tips tidigare. Och det var att ha den där bubblan och sätta på den ibland. Har du några fler tips? Till någon som precis har kommit på att...
De är högkänsliga.
Ja.
De har precis kommit på att de är människor.
Ja, precis.
Mm.
De kanske är utbrända.
Mm.
De kanske är olyckliga för att de lyssnar för mycket på omvärlden och inte på sig själv.
Var ofantligt mycket mer förlåtande mot er själva än vad ni just nu är. Bara öppna någon slags jättestor famn till er själva där allt är okej. Man behöver inte vara supersocial. Man behöver inte vara bland massa människor eller sitta på familjemiddagar eller gruppmiddagar eller parmiddagar. Man kan vara i sin egen energi för att tanka kraft. För att fylla på. Vet att ni är helt normala. Vet att ni är en kraft som behövs. För att det här jordklotet behöver känsliga människor. Behöver mer empati. Det är inte så att vi behöver mer hat och hårdhet på klotet. Vi behöver mer empati. Vi behöver mer kärlek. Så vet att ni är superviktiga. Att er känslighet behövs inom alla områden av hela mänskligheten. Så vakna varje morgon och sätt fötterna i golvet och säg, jag är superviktig och det är viktigt att jag finns.
Mm. Superkraft.
Mm.
Mm.
Det är ingen superkraft. Nej. Utan det är en kraft som alla har.
Uh-huh.
Och trösten i den här podden som ni hör nu är att ni är inte ensamma. Även om ni väljer att vara ensamma. Även om ni känner er ensamma. Så är ni inte ensamma. Och ibland så måste vissa energier få vara lite i ensamhet. Annars skulle vi inte ha sådana som världsomseglade ensamma i en båt. Och upptäcktsresande in i djungler. Som finner nya djurarter eller nya vägar man kan gå. Det är viktigt att ha de här introverta egenskaperna eller de här känsliga egenskaperna för att planeten ska överleva.
Mm. Mm. Jag brukar avsluta med att fråga, vem borde jag samtala med? Och jag ställde ju den frågan till dig lite på förhand. Och du skulle få tänka på det.
7000 svar.
Och jag fick 49 namn. Det är fantastiskt.
Ja, jag kan komma på 49 till, tror jag.
Ja. Och jag tycker ju det här är jätteroligt. Jag sa ju det till dig, att jag tycker det är viktigt att man kan spegla sig i det offentliga Sverige.
Mm.
Jag vill ju kunna säga till mina barn, titta här är Regina Lund, hon är högkänslig.
Mm.
Titta vad hon har gjort, du kan också.
Mm.
Varför plockar du fram 49 namn till mig? Hur tänker du kring det?
Ja, men man lär sig ju efter ett tag känna igen de känsliga. Eller de som har det närvarande. Sen finns det ju de som styrs av det och som inte kan liksom kontrollera det. För att de vet inte om att det är det som det är.
Mm.
Sen finns det de som har total kontroll över det och som kan liksom dölja det. Och allt är okej. Okay. Alla får vara med. När jag tänkte igenom vilka du skulle vilja liksom, eller vilka du får ju bestämma vilka du vill prata med. Du måste ju följa din känslighet och din nyfikenhet. Ja. Vad vill du ha framför dig? Mm. För att det där leendet som du har på läpparna nu ska bara spricka upp. Och du ska kunna vara dig själv liksom. För det är ju människor, det är inte alla man kan vara sig själv med.
Nej.
Det är liksom väldigt skönt när man träffar sådana som man känner så här, men här känner jag mig.
Mm.
Här är jag.
Mm.
Och ingen annan. Eller liksom, jag behöver inte skydda mig.
Mm.
Utan här kan jag vara helt transparent med vem jag är.
Mm.
Det tror jag vi liksom, det är som julafton när det får inträffa. Liksom. Juhu! Ja. Och då kan man bara sitta tyst med.
Mm.
Och bara tanka i tysthet. Mm. Och man kan inte kalla det annat än bara så här, vad skönt.
Mm.
En kampis. Jag vet inte vem du vill ha. Du vill ha ett namn. Ja,
men vem av de 49 tror du att jag skulle kunna skratta med då?
Ja, men alltså, vore det inte fantastiskt om du till exempel... Ja, vem du skulle kunna skratta med? Ja, men ta hit Peter Stormare som jag nämnde i det här programmet. Maria Bonnevi skulle jag tippa på att du skulle kunna ha ett bra samtal med.
Mm.
Ni är lite så här... liknande energi faktiskt.
Aha.
Mm. Sen får du gå igenom listan.
Ja, såklart.
Ja, den kommer bli längre, det förstår du väl. Du kan gå igenom hela mänskligheten.
Ja,
nej, men alltså, den som liksom tar den, om du vill att det här ska få gehör i världen. Nu kommer inte jag ihåg vilka alla namn jag skrev eftersom jag var i kanal då och körde. Så att, jag tror att du kan ta i princip vilken människa som helst som du är nyfiken på.
Mm. Tack så mycket,
tack Regina. Tack själv.
För att du ville komma.
Tack så mycket. Ja, men man lär sig ju efter ett tag känna igen de känsliga. Eller de som har det närvarande. Sen finns ju de som styrs av det och som inte kan liksom kontrollera det. För att de vet inte om att det är det, det är det som det är.
Mm.
Sen finns det de som har total kontroll över det och som kan liksom dölja det. Och allt är okej. Alla får vara med. När jag tänkte igenom vilka du skulle vilja liksom, eller vilka du får ju bestämma vilka du vill prata med. Du måste ju följa din känslighet och din nyfikenhet. Ja. Vad vill du ha framför dig? För att det där leendet som du har på läpparna nu ska bara spricka upp. Och du ska kunna vara dig själv liksom. För det är ju människor, det är inte alla man kan vara sig själv med.
Nej.
Det är liksom väldigt skönt när man träffar sådana som man känner så här, men här känner jag mig.
Mm.
Här är jag.
Mm.
Och ingen annan. Eller liksom, jag behöver inte skydda mig.
Mm.
Utan här kan jag vara helt transparent med vem jag är.
Mm.
Det tror jag vi liksom, det är som julafton när det får inträffa. Liksom. Juhu! Och då vill man, då kan vissa kan man bara sitta tyst med.
Mm.
Och bara tanka i tysthet. Mm. Och man kan inte kalla det annat än bara så här, ja, vad skönt.
Mm.
En kampis. Jag vet inte vem du vill ha. Du vill ha ett namn. Ja,
ja, men vem av vem... 49 tror du att jag skulle kunna med då?
Ja, men alltså, vore det inte fantastiskt om du till exempel... Ja, vem du skulle kunna skratta med? Ja, men ta hit... Ta hit Peter Stormare som jag nämnde i det här programmet. Kanske prinsessan Madeleine och Carl Philip som känslig konstnär. Carl Philip kan du väl ta hit?
Mm.
Han känns känslig och konstnärlig. Sen, vem ska du ta mer? Ja, men ta hit Jan Malmsjö kanske.
Mm.
Och ta hit Maria Bonnevi skulle jag... tippa på att du skulle kunna ha ett bra samtal med.
Mm.
Ni är lite så här liknande energi faktiskt.
Aha.
Mm. Någonstans. Ja.
Mm.
Så henne skulle du nog kunna ha kul med.
Ah.
Ja.
Kul.
Mm. Där har du några.
Mm.
Sen får du gå igenom listan.
Ja, såklart.
Ja, den kommer bli längre, det förstår du väl. Du kan gå igenom hela mänskligheten.
Ja,
nej, men alltså, den som liksom tar den, om du vill att det här ska få gehör i världen. Nu kommer inte jag ihåg vilka alla namn jag skrev eftersom jag var i kanal då och körde.
Tack så mycket,
Tina. Tack själv.
För att du ville komma.
Tack så mycket.